Vår predikotext idag på den 12:e söndagen efter trefaldighet, den hämtar vi ur Markus evangeliets 7:e kapitel. Det är från vers 31, Herrens ord genom evangelisten. Därefter lämnade Jesus Tyros område och tog vägen över Sidon och gick sedan genom Dekapolis område till Galileiska sjön. Och man förde till honom en som var död och nästan stum och bad att han skulle lägga handen på honom. Då tog han honom åt sidan, bort från folkskaran, stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga och såg upp mot himlen, suckade och sade, Effata, det betyder öppna dig. Genast öppnades hans öron och hans tunga löstes och han talade tydligt och klart. Jesus förbjöd dem att tala om detta för någon, men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare var de att göra det känt. Och folk blev utom sig av häpnad och sade, allt han har gjort är gott, de döva får han att höra och de stumma att tala. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Den fråga vi ska ställa oss i våran predikan idag, det är: varför gör Jesus under? Vi känner till en mängd olika under, eller hur? Att Jesus går på vattnet, att Jesus bespisar 5000 män och många kvinnor och barn. Men bara en liten mängd mat. 5 bröd och 2 fiskar. Att han går på vattnet. Att han uppväcker Lazarus från de döda och så vidare. Och så vidare. Men varför gör Jesus under? Våran gammaltestamentliga text idag, det var en profetia om Jesus. Profeten Jesaja skriver 700-800 år före Jesu födelse. Den dagen ska de döva höra och de blinda ska se. Varje under som Jesus gör uppfyller gamla testamentets profetior. Det som Gud har bett profeterna att de ska säga till folket. Våran Gud är en Gud som inte kan ljuga. Och han kan inte missta sig. Ni vet hur det är med våra löften. Vissa saker lovar vi att göra. Och även fast vi inte ändrar oss, även fast vi hade tänkt hålla löftet, även fast vi ville hålla löftet, så klarar vi det inte. Vi har en Gud som aldrig bryter ett löfte för att han inte klarar att hålla det. Guds ord, säger Bibeln, måste gå i uppfyllelse. Det Gud har förutsagt måste ske. Annars vore inte Gud Gud. Så det är den första anledningen. Undren är förutsagda om Messias. Och därför utför Jesus dem. Men undren gör också att de som hade läst eller hört Guds ord i gamla testamentet, de kände igen Jesus när han dök upp. För de kom ihåg vad Jesaja hade skrivit. Om att de döva skulle få hörseln åter och de stumma skulle tala. Men när Jesus gör de undren och tecknen, då förstår de. Guds son är här. Messias är här. Det var ett kännetecken. Kanske har ni varit med om det någon gång. Att ni ska träffa någon ni inte har träffat förut. Och så frågar ni om kännetecken. Hur ser den här personen ut? Hur ska vi känna igen varandra? Ja, säger någon kanske. Han har glasögon. Eller hon har klarrött hår. Eller han är 2 meter lång. Eller hon har stora, stora ringar i öronen. Olika kännetecken. Och är kännetecknen tillräckligt tydliga? kan vi känna igen den personen när vi träffar den utan att ha sett den tidigare. Kännetecknen på Messia var så där tydliga. Så att när folk såg Jesu under så förstod de, det måste vara han. Johannes lärjunga, Johannes döparen, de blir sända av Johannes när han sitter i fängelse. Och så säger Johannes, gå till Jesus och fråga, är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Är du Messias? Eller ska vi vänta på någon annan? Och de går iväg och så frågar de Jesus. Då säger Jesus, berätta för Johannes att de döva kan höra igen. Och de blinda får synen åter. Och människor får sina synder förlåtna. Det är kännetecken. Och när Johannes får höra det, då blir han lugn. Där i fängelsecellen. Jesus gör under också för, som de säger i texten idag, allt han gör är gott. Allt han gör är gott. Så Jesu liv, hans gärningar, hur han behandlar andra människor, det är också ett kännetecken, även för de som inte är påläst. Även för de som inte känner till profetierna i Gamla testamentet. Så förstår de att det är något märkligt med Jesus. De ser att han tar sig an de fattiga, de sjuka, de som inte har någon annan som hjälper dem. De hjälper Jesus. Så även de som inte känner till profetierna blir nyfikna och dras till Jesus. Och vi kan även här se till hur det funkar för oss själva. Hur bildar vi oss en uppfattning om andra människor? Vi kanske gör det genom andra och tredje och fjärdehands information, genom rykten. Men förhoppningsvis gör vi det genom att umgås med andra människor och lära känna dem. När vi får se hur en person behandlar andra, när vi får möta dem själva, då förstår vi vilka de är. Man brukar tala om att man ska leva som man lär. Det är därför det kan bli politiska skandaler. När politiker handlar på ett sätt som många gör. Och bryter mot regler som många svenskar bryter mot. När politiken gör det blir det en skandal. Därför att vi förväntar oss att de ska leva som de lär. För en kristen så kan det ibland vara en press. När vi läser Bibeln, när vi får höra om dess budskap, om allt det som Gud vill att hans tjänare ska göra. Om allt det han vill att hans lärjungar inte ska göra, så kan vi tänka, vi har lite press på oss att vara föredömen. Tänk hur det var för Jesus. Vilket ansvar hade inte han? Fick tänka så här. Jag är Guds son. Vad förväntas av mig av min himmelske fader? Jesus hade ingen möjlighet att tänka, just i det här fallet strunta i att göra gott. Jag är för trött. Eller jag har inte tid. Jag har mycket på gång här. Jag ska frälsa världen. Eller just den här människan förtjänar inte min vänlighet. Det kunde han aldrig göra. För han var tvungen att leva som han lärde. Men vår frälsare, han hjälper inte människor för att han måste. Utan han gör det för att han vill. Jesus berättar den kända liknelsen om den barmhärtiga samariten. Och visst är det intressant att liknelsen innefattar en präst och en levit som arbetar i templet. Som skyndar förbi den svårt skadade, misshandlade mannen. Men Jesus, han vill hjälpa. Han är som den barmhärtige samariten. Och trots att han har ett sånt viktigt uppdrag, så tar han sig tid, till exempel i våran text idag, att hjälpa de fattiga och de sjuka. Att Jesus vill hjälpa, det är ju påsken det tydligaste exemplet på att han till och med offrar sitt liv. Att han till och med låter sig piskas och pryglas för vår skull. Och Gud visar sin kärlek. Det ska vi inte glömma av. Också på påskdagen. När graven är tom. Och Jesus är uppstånd. Jesus gör under. För att allt han gör är gott. Men. Tänkte ni på något märkligt i våran text idag? Det stod så här. Jesus förbjöd dem att tala om detta för någon. Alltså, tala inte om att jag har botat den här dövstumme mannen. Den här mannen som varken kunde höra eller tala. Tala inte om det för någon. Vi ser det i Nya Testamentet. Det återkommer att Jesus vill inte dra uppmärksamhet till sina under. Han säger inte, gå och berätta om de här fantastiska sakerna som jag har gjort. Så säger han inte. Utan han säger, prata inte så mycket om det här. Eller till och med förbjuda lärjungarna att tala om. Varför gör han det? Det finns några anledningar till det. Det ena är att Jesus vill undvika att få allt för stor uppmärksamhet allt för tidigt från stora rådet. Vi vet ju hur det går. Ju fler människor som börjar lyssna på Jesus och börjar följa honom, ju argare blir de religiösa ledarna i judarnas stora råd. Och allt mer beslutna blir de. Vi måste döda Jesus. Jesus behöver inte vara rädd för stora rådet. Men han vill inte söka konflikt. Därför att han vet att konflikter tar tid och uppmärksamhet. Och det är någonting för oss att tänka på också. Vad är vårt huvuduppdrag? Jesu huvuduppdrag var inte att söka konflikt med stora rådet. Utan att sprida sitt budskap. Jesus vill ha tid med annat än att debattera med stora rådet. Han vill kunna sätta sig ner med de som behöver hans hjälp. Hjälpa dem med deras problem. Men framförallt tala med dem om synd och förlåtelse. Det kan bli så att en kristen eller till och med en kyrka blir allt för upptagna med att utföra eller vara inblandade i konflikter och påpeka vad alla andra gör för fel och ägnar för lite tid åt att tala om synd och förlåtelse och ägnar allt för lite tid till att sätta sig ner med de som behöver höra nådens budskap. Jesus är inte rädd för konflikt. Och i våran evangelietext idag fick vi höra hur tydlig han är mot dem som han menar leder folket bort från Gud. Han säger till dem, ni huggormsyngel. Så han är inte konflikträdd, kan vi inte säga. Men han har rätt prioriteringar. Jesus vet förstås att det bara är budskapet om evangelium som kan skapa tro. Undren i sig skapar inte tro. De väcker nyfikenhet. De bekräftar en tro man har. De drar människor till Jesus så att han kan undervisa dem, så att de blir troende. Men själva undren skapar inte tro. De som dras till honom bara för undrens skull, de tröttnar snart. Det var spännande ett tag. Men när hans undervisning inte stämmer överens med deras förväntningar eller deras förnuft, då lämnar de Jesus. Det är ett hårt tal att höra, säger han. Vem kan stå ut med det? Och så lämnar de honom. Det är faktiskt så att Jesus ibland varnar för under. Vi ska läsa från Matteus 24. Vers 24. Och säger Jesus så här. Ty falska messias gestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för för att om möjligt bedra även de utvalda. Jesus varnar oss för under och tecken. Han säger under och tecken kan vara ett verktyg för att locka de troende bort från honom. Där den kristne ska bedöma en förkunnelse, alltså en lära, vad någon lär, då måste vi först och främst pröva det de säger gentemot Bibeln. Det gjorde ju de som såg att Jesus var Messias. De såg hans under och så bekräftade de, ja just det, det var det som stod i Gamla testamentet att han skulle göra. Men Bibeln har ingen profetia om att det ska komma nya Messias gestalter som ska göra under och tecken och som vi därför ska följa. Utan Jesus säger, akta er för dem. Akta er för dem. Jesus gör under därför att han är god. För att allt han gör är gott. Jesus gör under för att uppfylla profetiorna. Och Jesus gör under av kärlek. För att han vill oss väl. Vi kan säga också som avslutning, när vi läser om den här dövstumme mannen, som det förstår vi på Jesu tid, det fanns inga hjälpmedel för den som var dövstum. Det fanns inga hörapparater. Man kunde inte skriva ner snabbt på en iPad det han ville ha sagt. Utan han måste ha varit väldigt, väldigt isolerad. Har haft mycket, mycket svårt att meddela sig med omvärlden, med sin familj, med sina vänner. När vi tänker på hans situation, väldigt isolerad, då kan vi tänka på hur vi var innan Jesus omvände oss. Då var vi andligt dövstumma. Alltså, vi kunde inte höra Guds ord och förstå det. Det var bara märkliga ljud för oss. Och vi kunde inte tala Guds ord heller. Vi var andligt stumma. Därför att det kan man bara göra genom den heliga ande. Men Jesus, han kom till oss. Kanske redan i dopet för flera av er. Och gjorde er friska, andligt sett. Och gav er förmågan att höra hans ord. Och förstå det. Och förmågan att tala hans ord. Enligt hans vilja. Det är ju ett fantastiskt under. Undrens tid är inte förbi, säger man ibland. Och det är sant. Gud kan göra vad han vill. Och han gör under. Fortfarande. Idag. Men vi ska inte stirra oss blinda på människor som blir helade. Eller de som påstår sig kunna tala tungomål. Utan vi ska fokusera på det märkliga undret som sker när den helige ande förvandlar en förtappad syndare till ett heligt Guds barn. Amen. Låt oss be. Kära himmelske fader, hjälp oss så att vi å ena sidan inte underskattar din makt att göra under, utan ber om det vi vill och ber i ditt namn. Och å andra sidan inte stirra oss blinda på yttre saker och märkliga företeelser, utan främst värdesätter ditt ord i Bibeln och det faktum att du varje dag utför det mäktigaste av under. Att du skapar Guds barn, medlemmar av din familj. Det ber vi om i din sons Jesu Kristi namn. Amen.